Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi ska nu stanna inför kapitel 3 i Matteus evangeliet. Och det handlar om Johannes döparen, förelöparen till Kristus, som förkunnar riket och döper Jesus, konungen. Och vi läser alltså från Matteus kapitel 3, verserna 1 och 2. Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken. Han sade: omvänd er, ty himmelriket är nära. Helt plötsligt vandrar nu Johannes döparen in på Bibelns blad. Om vi bara hade haft Matteus evangeliet så skulle vi ha undrat var i all världen han kom ifrån, Johannes, och vad som var hans bakgrund. För Matteus ger oss ingen bakgrund till Johannes döparen, och orsaken är helt uppenbar. Profeten Malaki hade sagt att en Herrens budbärare skulle sändas för att bereda vägen för Messias, konungen som skulle komma. Se, jag ska sända ut min ängel och han ska bereda väg för mig, som det står i Malaki 3. Och i Malaki kapitel 4 och vers 5 och 6, som är de två sista verserna i det gamla testamentet, så säger Herren genom profeten att Herren ska sända till er profeten innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och denna profet, denna budbärare, det var döparen Johannes. Och man behöver inte veta en budbärares bakgrund. När du får ett telegram, det ringer på dörren och postmannen räcker dig telegrammet, så frågar du inte efter postmannens bakgrund eller var han är född. Det är budskapet du är intresserad av. Och när du har tagit emot budskapet, brevet, så är du färdig med budbäraren. Han kan gå. Och Johannes döparen gjorde det mycket klart att han bara var en budbärare. Och Matteus gör också det klart för oss. Därför står han fram på skriftens sidor så plötsligt. I Judeens öken och förkunnar budskapet: omvänd er, ty himmelriket är nära. Så låt oss se lite grann på uttrycken. Först omvänd er, så himmelriket, och det tredje är nära. För de uttrycken är viktiga. Omvänd er är ett uttryck som alltid har givits till Guds folk som en utmaning att vända om. Det grekiska ordet är metanoia, som egentligen betyder att ändra sinnelag. Du färdas i en riktning och du vänder om och börjar gå åt andra hållet. Det handlar alltså inte om en liten korrigering, men om en total kursförändring. Helt om, som militären uttrycker det. Omvändelse är faktiskt först och främst något som gäller det troende. För Guds folk i alla åldrar, det är de som när de blir kalla och likgiltiga ska stoppa och göra helt om. Det var budskapet till de sju församlingarna i Mindre Asien, som vi finner i Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3. Och det var budskapet från Herren Jesus själv. Nu vill du kanske fråga mig om inte ofrälsta ska omvända sig. Den ofrälste, den som lever utan Gud, får besked att han ska tro på Herren Jesus Kristus. Det var Paulus budskap till fångvaktaren i Filippi, som du kan läsa i Apostlagärningarna 16. Och så talade de Guds ord till honom. Han behövde sant nog att omvändas, men när en ofrälst man tror på Herren Jesus så omvänder han sig. Tro betyder att vända sig till Kristus. Och när du vänder dig till Kristus så måste du också vända dig bort från något. Om det inte är något du vänder dig bort ifrån, då vänder du dig inte verkligt till Kristus. Så omvändelse är en del av tron. Vi vill gärna se folk komma fram på våra möten eller på ett eller annat sätt att de ska ge ett tecken på att de nu har tagit en avgörelse. Men det viktiga är ju att tro på Kristus som vår frälsare. Och om du vänder dig till honom, då vänder du dig från något annat, det är säkert. Uttrycket himmelriket, det betyder det himmelska regemente som härskar även på jorden. Och Herren Jesus är konungen. Du kan inte ha ett kungadöme utan kung och inte heller ha en kung utan kungarike. Så vad menade Johannes döparen när han sa himmelriket är nära? Han menade att himmelriket är närvarande i kungens person. Är det en nuvarande realitet av himmelriket? Ja, det är det. De som kommer till Jesus och bekänner honom sätts in i hans älskade sons rike. De tillhör honom nu. Och han har en mycket närmare relation än vad en medborgare har till sitt lands kung. Kristus är brudgummen och den troende är en del av hans brud. Och då frågar kanske någon, om vi är medborgare eller undersåtare i ett kungarike, eftersom vi ska utföra hans befallningar. Än en gång vill jag säga, vi är mer än det. Vi ska lyda honom därför att vi älskar honom. Det är ett kärleksförhållande. Om ni älskar mig ska ni hålla mina bud, säger Jesus i Johannes 14. Himmelriket eller himmelens rike är den himmelska makten som härskar över jorden. Det existerar inte på jorden idag. Kristus regerar ännu inte över denna värld. Det måste vara något fel med de människor som hävdar att himmelrikets makt är förverkligat idag. Kristus regerar inte i någon form eller skepnad idag, utom i deras hjärtan som har mottagit honom i tro. Men han ska komma en dag för att upprätta sitt rike på jorden. Guds rike var nära eller personligen närvarande i Messias, kungen. Och det var det enda sätt på vilket det var närvarande. Och Matteus säger att det han skriver eller nedtecknar, det är profetiornas uppfyllande. Och vi läser i Matteusevangeliets 3:3. Det är honom som profeten Esaias talar om. Hör rösten av en som ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. Han citerar från Jesaja 40:3. Rösten av en som ropar i öknen. För sin egen del, allt Johannes gör anspråk på att vara är en röst som ropar i öknen. Hans uppgift var att bereda väg för Herren. Och vi läser i 4. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vilda bins honung. Man kan inte säga annat än att han är en smula underlig. Han är inte precis traditionell i sin diet. Och även klädedräkten är ganska speciell. Kläder av kamelhår och ett läderbälte om livet. Han var verkligen en ovanlig man. Och han var en man med ett helt bestämt uppdrag. Han är verkligen karaktäristisk gammaltestamentlig typ som plötsligt kliver in på de första sidorna av det nya testamentet. Han är den siste av gamla testamentets profeter. Och vi läser i 5. Då gick hela Jerusalem och hela Judeen och trakten omkring Jordan ut till honom. Lägg märke till hur skarorna samlas. De gick ut till honom. Han hade inte hyrt någon stadion eller stor kyrka. Och det var ingen kommitté som hade inbjudit honom. Ja, han kom faktiskt inte alls till den stora staden. Om du ville höra Johannes så gick du dit där han var. Det är uppenbart att Herrens ande var över denne man. Och vers 6. De lät döpa sig i floden Jordan och bekände därvid sina synder. Med andra ord, det betecknade en förändring i deras liv. Att de underkastade sig Johannes dop var något som visade att nu lämnade de sitt gamla liv och vände om till ett nytt liv. Och vi läser 7 och 8. Men när han såg många fariser och saduceer kom för att bli döpta, sade han till dem: ormyngel, vem har ingett er tanken att fly undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som stämmer överens med omvändelsen. Ja, se vem som nu kommer. Och hör hur han hälsar dessa värdiga och upphöjda besökare. Tänk dig om din pastor nästa söndag förmiddag skulle stå upp på talarstolen och säga: ni ormyngel. Då skulle nog äldstebröderna eller styrelsen i församlingen börja söka efter en ny pastor. Det är ett saftigt språk. Han talar till sofistikerade fariser och förnäma saduceer. Och han talar om för dem att det nya livet, det måste visa sig i deras vardagsliv. Du kan inte bara komma till Johannes dop, men omvändelsens frukter måste visa sig i livet. Och han säger i vers 9: inbilla er inte att ni kan tänka så. Vi har Abraham till fader, ty jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham av dessa stenar. Det är ett enormt uttalande han kommer med. Och man kan mycket lätt förstå varför han inte blev vald till årets populäraste förkunnare i Judén. Och vi läser i Matteus 3 och vers 10. Yxan är redan satt till roten av träden. Vart träd som icke bär god frukt hugges ned och kastas i elden. Det nya testamentet talar mycket om att bära frukt. Fruktbärandet handlar om att ha rätt sorts träd. Det är ju bara fruktträd som bär frukt. Och här talar han om yxan som är satt till roten av trädet. Och orsaken är att trädet inte bär frukt. Ett äppelträd bär äpplen som frukt. Ett plommonträd kommer att ge plommon. Men när ett träd bär törnen så är det inget äppelträd och det måste huggas ner. Det är precis vad Johannes döparen säger till dessa, som väl kanske inte ens kom för att låta döpa sig, men kom av nyfikenhet. Kom för att se vad som samlade så mycket folk. De kom egentligen inte för sin egen del, eller därför att de personligen tyckte att de hade behov att höra Johannes tala. Johannes säger att fel sorts träd kommer att bli avhuggna och kastat i elden. I Matteus kapitel 3 och vers 11 läser vi: Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av hans skor. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Johannes säger, jag döper er i vatten, men han kommer. Och när han kommer så ska han döpa er i helig ande och eld. Helig ande och eld. Detta och är redan mer än 1900 år gammalt. Du och jag lever i den helige andes tidsålder. Kristus vill döpa med helig ande i denna tidsålder. Och han ska döpa med eld vid sin återkomst. Och eld betyder dom. Och detta måste vi klart skilja på. Då säger kanske någon, ja, men jag trodde att på pingstdagen blev de troende döpta med helig ande och eld. Därför att det står att tungor som liknade eldslågor fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Ja, kära vän, men nu ska vi läsa Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 2 och 3, en gång till. Då kom plötsligt från himmelen ett dån, som när en våldsam storm far fram, och det uppfyllde hela huset där det satt, och tungor som liknade eldslågor visade sig för dem. Och det fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Ett dån som när en storm far fram och tungor som liknade eld. Det var inte storm. Det var inte eld. Men det var något som kommunicerade eller talade till människans öga och öra. Därför, när den helige ande kom, blev inte dopet i eld fullbordat. Elddopet ska ske vid Kristi återkomst. I den helige andes tidsålder så kommer den helige ande över alla troende, inte bara vissa speciella. Men varje troende är döpt i den helige ande, som betyder att den troende identifieras med Kristi kropp. Det vill säga, han blir en del av Kristi kropp. Det är en av skriftens stora sanningar. Och Johannes döparen fortsätter att tala om Kristi återkomst i vers 12. Han har sin kastskovel i handen och han ska noga rensa sin loge. Sitt vete ska han samla in i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig kan släckas. Ja, det ska komma ett ögonblick då Herrens dom ska gå över vår syndiga jord. Det kan du lita på. Och Herren ska komma i skyn för att hämta sin brud. Och bruden är hemma och i trygghet innan domen i form av eld drabbar jorden.
Skrifternas Jesus på skyar ska hämta.
Så kommer vi till de fem sista verserna i Matteus kapitel 3 och vi läser vers 13-15. Därefter kom Jesus till Jordan till Johannes för att bli döpt av honom. Men Johannes försökte avråda honom och sade, jag behöver döpas av dig och så kommer du till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske. ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus kommer till Johannes så försöker alltså Johannes att hindra att Jesus låter sig döpas av honom. Varför nekar Johannes först att döpa Jesus? Ja, det var ju egentligen ganska naturligt att han gjorde det faktiskt. För det står i vers 6 att de som lät döpa sig av Johannes bekände därvid sina synder. Johannesdopet var ett bekännelsedop. Så här är det viktigt att vi inte blandar samman Johannesdopen med den dop som Jesus senare instiftar och som innebär att bli döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. När någon kom till Johannes för att låta sig döpas av honom så måste han först bekänna sina synder. Johannes döpte ingen utan att han hade bekänt sin synd. Och så kommer nu Jesus. Och Johannes vet vem han är. Här är den rene, den helige, han som är utan synd, den syndfrie. Och Johannes döper ingen som inte bekänner sina synder. Han kan helt enkelt inte döpa Jesus. Jesus behöver inte döpas med ett dop som ska vara en bekännelse av hans synder. Johannes däremot, han var inte syndfri och det vet han. Och därför säger han också, Jesus, jag skulle behöva det dop som är en bekännelse av min synd. Så du kunde ju döpa mig efter att jag har bekänt. Men du har ju ingen synd. Varför kommer du till mig? Men då går Jesus fram till Johannes och förklarar för honom att Johannes måste döpa Jesus för att uppfylla all rättfärdighet. Det är som jag ser Jesus där han går bort och talar med Johannes mellan fyra ögon. Och så viskar han en förklaring till Johannes. Åh, säger Johannes. Åh, är det på det sättet? Ja, då ska jag naturligtvis döpa dig. Och så går de ut i Jordanflodens vatten. Johannes tillsammans med Jesus. Och så säger Johannes till Jesus. Bekänn dina synder. Och så bekänner Jesus och säger. Himmelske far, allt vad Kurt Westman har förbrutit sig mot dig, det erkänner jag mig ansvarig för. Och allt det där som han egentligen borde ha varit men aldrig kommer att vara, det påtar jag mig ansvaret att vara och göra. Och på den bekännelsen blir Jesus döpt. Och här kan du sätta in ditt eget namn. Från det här ögonblicket är Jesus ansvarig för hela världens synd. Från detta ögonblick läggs den tunga bördan på Jesus. Nu vilar hela syndens tunga börda på honom. Men det finns ingen synd i honom. Min synd blev lagt på honom, inte i honom. Och från detta ögonblick så vet Jesus, korsdöden väntar mig. Synden måste få sitt straff. Och nu börjar vandringen mot Golgata. Det finns ingen annan väg. Han måste dö. Ja, han bekände din och min synd. Och han tog konsekvensen av sin bekännelse. Det ska vi se senare när vi kommer till slutet av Matteusevangeliet. Jesaja, han hade profeterat och sagt att Messias skulle bli räknad bland syndare. Inte att han skulle vara en syndare, men han skulle bli räknad bland syndare. Ja, sannerligen. I det ögonblick Johannes döparen döpte Jesus blev all världens synd lagt på honom, även din. Och det här är uttryckt så här i andra Korinterbrevets 5:e kapitel och vers 21. Den som aldrig hade syndat, har Gud för vår skull gjort till synd, för att vi genom honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. När de första människorna föll i synd kom synden in i världen, och med synden döden. Och människan levde nu under en stängd himmel, och det som stängde, det var synden. Men vad sker då när Jesus tar all synd på sig? Ja, vi läser i de två sista verserna i Matteusevangeliets tredje kapitel, alltså vers 16 och 17. När Jesus var döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himmelen, och han såg Guds ande sänka sig ned som en duva och komma över honom. Och en röst från himmelen sade: "Detta är min son, den älskade. I honom har jag min glädje." Då öppnades himmelen. Det betyder att om du skulle gå evigt förlorad, så sker det inte därför att vägen till himmelen fortfarande är stängd, men därför att du vägrade tro på honom som Gud sände för att frälsa dig från alla dina synder.
Käre Jesus, jag vill tacka dig för din kärlek emot mig. Käre Jesus, jag vill tacka dig för din kärlek emot mig. Du tog min synd på dig och du dog för mig. Tack för kärlek emot mig. Ja, du dog för mig. Tack för kärlek emot mig.
I Johannes första brev, kapitel 5, verserna 11-12, så läser vi: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har sonen, han har livet. Men den som inte har sonen, han har inte livet. Det säger Gud. Min vän, glöm aldrig att Jesus bekände alla dina synder och påtog sig all din synd och skuld när han döptes av Johannes i Jordanfloden. Och han tog verkligen konsekvensen av sitt löfte. Han drog sig inte tillbaka, och på Golgata betalade han den fruktansvärda prisen som måste betalas för att göra soning för dina synder och ge dig evigt liv. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.